Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ja, men jag var inne på det innan. Rickard Norling ger de här unga spelarna förtroende, men man måste ta chansen när man får den, och det gör man spelar. Inte minst Belalusen, vilken fin individuell prestation. Fin precision, han curlar den i bortrytan.
Och man har gjort en del insatser i Europa League och i de engelska cuperna. Men det är nu allsvenskan dragit igång som expertkommentatorn Emma Helin har klivit in i hetluften på allvar. Bara 26 år gammal beslöt hon sig för att avveckla sin skadeförföljda fotbollskarriär för att istället satsa fullt ut på tv-jobbet. Och i den här intervjun berättar hon att livet framför kameran ännu så länge är ett ganska bra substitut för kickarna det gav att tampas på planen.
Det adrenalinet jag känner när jag är i studion, det är ganska brutalt, och det är faktiskt synonymt med att själv spela fotboll. Så man liksom använder sin speluppfattning på samma sätt som när man spelar fotboll.
När MeToo-rörelsen svepte över Sverige var Emma Helin en av initiativtagarna till idrottens upprop Time Out. Och hon tror också att det jobb hon nu gör som expert i de allsvenska sändningarna kommer att ha ett större genomslag i det långa loppet.
Det tror jag är viktigare än vad man än kan säga eller skriva i någon artikel. Att jag visar att jobbar du hårt och tycker att det är väldigt roligt och brinner för det, så kan du nå hit. Och det kommer nog alltid vara det största avtrycket jag kan göra.
Och vi pratar om beslutet att lägga skorna på hyllan efter den tuffa fjolårssäsongen med Djurgården, som var på vippen att åka ur allsvenskan. Och Helin tror att hennes gamla lagkamrater kommer att få det jobbigt även i år.
Jag tror att man får det tufft. Det vore ju kul om det kunde vända, såklart. Jag vet att det är spelare där som liksom kommer göra allt för det, och det är superproffs allihopa. Men jag tror att truppen är lite för svag.
Utöver detta säger Helin om vilka som tar hem allsvenskan för damer. Hon berättar om sin märkliga landskamp mot Iran, varför hon nobbade anbud från England och Tyskland, och det välkomna är att storklubbar både i Sverige och ute i Europa börjat satsa på damverksamhet vid sidan av herrverksamhet. Men först börjar vi podden med en fakta ute. Ålder?
Vad är jag nu? 26 är jag precis vilt.
Bor?
Stockholm.
Familj?
Ja, en mamma, en pappa, en syster och sen pojkvän.
Utbildning?
Gymnasie.
Lön?
Ja, det kan vi svara på en annan dag.
Vad kör du?
Gud, det är ju pinsamt nästan att säga. Det beror på lite om jag kör Mikas bil eller min egen. Min egen är en stor Volkswagen Touareg.
Vad läser du?
Massa böcker. Sen mycket, mycket sport också, såklart.
Vad tittar du på?
Allsvenskan, Premier League, La Liga, Serie A, damallsvenskan.
Vad lyssnar du på?
Beyoncé, Kanye West, Neil Young, lite blandat.
Vad spelar du på?
Inte så mycket PlayStation. Jag spelar ingenting.
Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare?
Messi.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Manchester United, för att jag har hållit på dem sedan jag var 4 bast.
Vilken är din största merit som fotbollsspelare?
A-landslagsdebut och SM-guld.
Vilken är din största upplevelse som fotbollsspelare?
A-landslagsdebut skulle jag säga. Det var nog det största jag har gjort.
Vilken är den bästa tröja du bytt till dig?
Ingen.
Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll?
Ingen.
Vad hörde du mest på planen när du spelade?
Passa bollen.
Vem är den bästa du spelat med och emot?
Mot är det Marta. Med Claudia Neto, Portugal.
Vad tränar du mest på under karriären för att bli riktigt bra?
Jag tränade mest på att vara ute och spela massa fotboll med kompisar.
Vilken egenskap kunde du bli avundsjuk på när du såg andra spela?
Snabbheten.
Vilken är din favoritfilm?
Jag kollar inte så mycket på film. Alltså. Varken film eller serier.
Om du vill belöna dig själv, vad undrar du dig då?
Veganmålet på Max.
Vilket köp ångrar du?
Kläder jag inte använder.
Om vi tar bort gymnastiken, vad var du bäst på i skolan?
Matte.
Vad gör dig rädd?
Döden.
När var du riktigt lycklig senast?
I morse när jag vaknade.
När grät du senast?
För 5 dagar sedan när jag och Mikael pratade om att han skulle åka tillbaka snart.
Anfallet börjar med att Björkegren hittar en fin yta, slår ut bollen till Jakob Eriksson, sen fortsätter Björkegren att fylla på, kvickt snabbt avslut och lite lurigt, 1-0 Falkenberg.
Irma Ahlin skrev historia på sin 26-årsdag när hon tillsammans med kollegan Petra Svensson blev den första kvinnliga duo som kommenterade en match i Herrallsvenskan när de bevakade Mjällby Falkenberg. En och ett tecken på att det glastag som länge hållit kvinnor utanför sport-tv håller på att ge vika på allvar. Att det är en utsatt position är det inget tvivel om. Men Irma Ahlin, som är aktiv och nåbar på sociala medier, tycker att engagemanget och feedbacken från tittarna ännu så länge gett mestadels positiv energi. Äntligen igång med Allsvenskan och ditt nya jobb. Hur känns det?
Jättekul. Väldigt, väldigt bra. Man har ju längtat oerhört länge. Så bara kul och glada känslor att det är igång.
Hur var den här tiden när man väntade på att det skulle dra igång och det hela tiden sköts?
Det var ju så mycket blandat med tanke på att jag hade i alla fall förmån att jag inte behövde jobba som vissa behövde liksom, i tider när det är väldigt tufft att jobba. Men det var ju konstant ändå, liksom en ständig längtan. Och när det var dags att dra igång så var man som ett barn på julafton.
Ja, och du är ute och flänger mellan matcher. Vad ser du nu när du ser lagen som går igång under en speciell säsong, inga träningsmatcher?
Jag ser hungriga lag. Man ser att de har längtat efter att spela fotboll. Stundtal ser jag en individuell kvalitet som kanske skulle varit lite högre om vi hade haft träningsmatcher såklart. Men framförallt så supermotiverade spelare som har längtat liksom ännu mer eller lika mycket som vi har längtat.
Vad överraskat dig med att följa Allsvenskan för herrar på så här nära håll?
Det som har överraskat mest är att jag trodde att jag redan hade stenkoll på Allsvenskan efter att ha följt den sedan jag var så liten och hela mitt liv. Men det är ju ännu roligare nu att liksom få fördjupa sig i alla unga talanger som finns och hur många bra fotbollsspelare vi har i Sverige.
Hur mycket saknar man inramningen när man är ute och jobbar på matchen?
Alltså så mycket. Det går inte ens att beskriva. Det är ju, jag förstår ju att alla där hemma längtar såklart efter att komma ut till arenorna igen. Men det är likadant för oss. Alltså man vill ju dela när man ser någon göra något otroligt på plan. Så är det ju publiken som egentligen bär reaktionen. Det är inte vi som bär den reaktionen. Så ja, jag längtar efter det så sjukt mycket verkligen.
Jag menar, du har ju jobbat innan med andra Europa League och engelsk cupfotboll och så. Att spelarna påverkas och att domaren påverkas utan publik, hur påverkas man som expert, bisittare, av att det inte finns någon publik?
Ja, men framförallt är det ju gemenskapen och känslan man känner med publiken, för de som är och kollar på fotboll, de andas, lever och älskar fotboll som jag gör. Och som sagt, när någon gör något otroligt på plan, då är publiken väldigt snabb med att läsa av det. Och samma sak om man åt andra hållet, om det händer något de inte tycker om. Så det är just den här pulsen som hela publiken bidrar med, och den saknas ju verkligen.
Vad har du sett spelmässigt som har överraskat dig positivt?
Men det har såklart varit väldigt kul att följa att framförallt så här, spelare och ledare accepterar situationen vi är i. Jag vet själv som spelare att man är inte van att spela så tätt som spelarna gör just nu. Och jag tycker att de verkligen har anammat det positivt och bara accepterat. Okej, men det är så här det kommer se ut. Vi har längtat efter att spela fotbollsmatcher så länge nu. Och de gör sig liksom lika redo inför varje match. Och den känslan har de verkligen delat med sig, och den är väldigt smittsam, och det tycker jag bara är positivt, för det finns ju risk alltid att det finns någon liksom form av negativitet när man kommer i en sån här situation som tränare och som fysioteam och så. Men jag tycker att det har varit generellt väldigt liksom öppet och positivt, och de bara tagit sig an den uppgiften.
Du har inte sett alla lag, men har du några lag eller spelare där du känner wow, det här, de har överraskat på mig?
Ja, men Norrköping framförallt. Jag tror inte det var jättemånga som hade tippat att de skulle gå rent efter de här omgångarna, och det är jättestarkt såklart. Sen är det en hel del spelare som absolut, Simon Tärnia, efter det han har liksom varit med om, så har han en jättepigg och fin start, och det är jätteroligt.
Om man ser till, jag menar, du har ju spelat på elitnivå en hel radda år. Hur är det liksom att plötsligt vara del av ett annat sammanhang? Jag menar, ni reser ju runt och följer matcher, och det är ju väldigt tätt även för er. Hur är det?
Jag tror att min lite rädsla när jag slutade min aktiva karriär, så är jag sedan jag var 5 år gammal tillhört ett lag. Och det är en väldigt viktig del i ens identitet, i alla fall för mig, att samarbeta med människor och kämpa liksom tillsammans med andra människor. Och ja, det vet ju du liksom väldigt väl, att tydligt blev det att det här är också ett lag, och liksom produktionen, det är mitt lag, och mina kollegor är mina lagkamrater, och jag känner ju att vi har samma puls egentligen som spelarna har, eller som jag hade när jag spelat. Jag längtar efter att matchen ska börja. När matchen drar igång så vill jag liksom topprestera, och det vill mina kollegor också. Så jag tycker bara att det är kul, det här resandet, och att man får vara en del av någonting större, för det har jag varit hela mitt liv. Så det välkomnar jag med öppna armar.
Ja, och det, jag menar, det finns ju kickar av att spela, det finns ju kickar av att jobba med det här. Hur kan de fylla i? Hur kan kickarna från att följa fotbollen på det sättet ersätta att du inte spelar längre?
Mycket. Jag tror att det var det som hände förra året när jag fortfarande var aktiv, och sen började jag jobba som expert, att jag fick några kickar som jag hade tappat lite i min egna karriär. Och jag kände det tydligt när jag gick in i studion, att jag förberedde mig väldigt väl och ville liksom gå in och sätta allt i studion. Och sen så ibland så var jag missnöjd med någon situation, likväl som när man spelar, fotboll, och att hämta upp sig efter det och vilja prestera ännu mer. Och det adrenalinet jag känner när jag är i studion, det är ganska brutalt, och det är faktiskt synonymt med att själv spela fotboll. Så man liksom använder sin speluppfattning på samma sätt som när man spelar fotboll. För när jag är ute och jobbar med matcher, då är jag jättepirrig inför, efter att jag vill läsa spelet så bra som möjligt. Jag vill dela det med tittarna där hemma och göra så bra jag kan. Så det är väldigt lika känslor, bara att jag slipper springa.
Hur kommer det sig att du hamnade i den här sidan av fotbollsbranschen?
Jag tror framförallt att jag, liksom många andra ungar, har varit en fotbollsnörd sedan jag var liten, och alltid kollat väldigt mycket fotboll och pratat väldigt mycket fotboll, lekt väldigt mycket fotboll. Så att jag har drömt om att jobba med fotboll hela mitt liv, det har nog varit ganska starkt bidragande. För mitt i min karriär så gjorde jag ett jobb för en annan kanal än den jag jobbar för, och då gick det väldigt bra. Jag tyckte det var väldigt kul, och sen så tog andra kanaler kontakt om mitt i karriären, och då Jag hade egentligen aldrig tänkt på att jag skulle sitta här där jag sitter nu, utan jag tänkte att jag kanske kan försöka bli tränare efter karriären eller någonting. Men sen under karriären har det aldrig lockat att bli tränare, utan det var något annat som lockade, och innan jag visste ordet av så sitter jag här. Så det har gått ganska snabbt, men det känns väldigt naturligt.
Om man säger så, vad vill du med ditt expertskap?
Men jag har liksom inte hunnit börja drömma än om vart jag vill nå, utan jag är väldigt tillfreds med där jag är nu, och jag mår jättebra i den här branschen. Jag tycker den är utmanande och häftig och rolig, så just nu och förhoppningsvis många år framåt vill jag vara kvar i den branschen.
Vilka förebilder har du haft när du har under år från... Ja. Sen du var liten kollat fotboll, vad är det du har känt att wow, hon eller han har någonting som jag gillar?
Som spelare eller expert?
Expert.
Ja, alltså jag har inte direkt haft någon expert som jag har sett upp till, utan jag har bara kollat på fotbollsspelare hela livet och sett upp till dem. Jag tror att det är först, eller i alla fall för mig, först när man kliver in i den bubblan som man börjar analysera experter helt plötsligt och tycka och tänka om dem. Så när jag var liten så fanns det absolut ingen tydlig expert som jag kände att den där personen vill jag bli som. Det var bara att jag ville bli som Ronaldinho och Marta och alla dem liksom. Så jag har inte haft någon förebild inom den här branschen.
Vad gillar du bäst om du väljer själv? Sitter du i en studio och analyserar då, eller är du ute på en match och är så kallad bisittare eller expert?
Men båda är verkligen roliga på sitt sätt. Att vara i studion så tycker jag liksom jobbet före är jättekul. Att fördjupa mig ordentligt i lagen. Jag ska analysera och ta ut mönster och strukturer. Men sen är det lite mer kick att vara bisittare. För då är det 100% matchen jag är där och då i. Och jag får använda min speluppfattning att försöka så bra jag kan läsa den matchbilden. Så det är 50-50. Jag tycker den kombinationen är roligast.
Ni använder ju mycket siffror och fakta, och det har ju på något sätt kommit in. Det är ju inte unikt för er, utan det har ju kommit in mer och mer. Hur mycket gillar du det liksom, att man jobbar mer med det än snarare än känslor?
Men jag är en ganska mycket känslomänniska. Så jag tror att man får hitta sin grej och vad som passar en själv. Till exempel Jens Fjällström hos oss är ju kanon när det kommer till statistik, och han har verkligen öppnat upp den världen för många, många av oss och är jättebra på det. Sen tror jag att det handlar för mig om att hitta den kombinationen, att liksom siffror talar sitt tydliga språk, men det finns ju självklart så mycket annat som också gör det. Så för mig är det en kombination, såklart.
Du har ju på något sätt bytt sida från fotboll till media. Hur ser du på det och hur är det? För jag menar, det är ju inte alltid givet att fotbollsspelare gillar oss i media.
Nej, men jag har nog aldrig haft ett problem med media. Jag tyckte att det var jobbigt ibland när man ska göra en intervju, och jag ofta tänkte, vad fan är det där för rubriksättning? Det där har jag inte ens sagt. Så jag har väl varit skeptisk ibland, men det är ju bara min annan förståelse för alla fotbollsspelare där ute. Och jag tror att man är lite rädd som fotbollsspelare, att man ska målas upp på ett vis som man egentligen inte är. Och jag kan känna igen mig i det. Men jag är ju precis som alla andra, och det är alla journalister och så också. Man har bara varit en liten unge som har älskat idrott från början. Sen är det inte så viktigt för mig om var man sitter och vad man har gjort innan, utan...
Har du fått en ändrad bild av liksom hur man jobbar i media när du klivit över på den mörka sidan som en del idrottare kan tycka?
Jo, men det har jag. Dels har det varit väldigt tydligt för mig att de flesta inom media vill fotbollen väldigt väl. Och kanske skriver saker för... Såklart för sitt yrke, men framförallt för att det är något man tror på och något man tycker och hur man har upplevt situationen själv. Och det handlar inte så mycket om att man vill att någon ska få kritik eller något liknande, utan det är bara att man är så pass professionell att man delar med sig av vad man tycker. Så jag tror att jag tycker om media lite mer nu än när jag spelade.
Om man ser till, jag menar, du har kommenterat Europa League och en del engelska kupper, som ju kanske inte får samma genomslag som allsvenskan i en ny stor rättighet. Nu är det ju så att alla har synpunkter på allt, som du vill. Hur upplever du det?
Men roligt. Jag tycker det är kul att det är så många som tycker och tänker och analyserar själv och älskar. Och jag tror bara det utvecklar vår idrott. Jag är inte särskilt känslig när det kommer till de bitarna, utan jag är väldigt öppen för det. Nu tycker jag att många delar med sig av väldigt så här positiv energi, eller jag har mötts av det i varje fall. Och det är jätteroligt såklart, men jag är inte stängd för att om någon inte håller med mig så är det helt fint att den inte gör det. Och det är som livet är, man håller inte med varandra om allting, och så länge det stannar där så det är helt fint för mig.
Ja, för du är ju aktiv på sociala medier och så, att på något sätt så är du ju nåbar då. Hur hanterar du det liksom? Jag förstår ju att ni inte har någonting med distributionen att göra, men det blir ju ändå liksom sån diskussion som lätt kan nå en när man är liksom en som frontar. Hur känner man kring det?
Men jag tror att man får titta lite på hur man är som person. Jag känner ju många, och det är många hos oss som inte använder sociala medier. Och man får väl se vad man mår bäst av. Jag känner absolut att det är ett roligt verktyg. Där är många som tycker och tänker, och jag tror att jag klarar av det. Och jag mår inte sämre av sociala medier. Gör man det så bör man nog se över om varför man ska ha det och inte. Till exempel min Twitter använder jag mestadels för att läsa om nyheter och se liksom fotbollsklipp eller andra medier eller vad som händer i politiken och vad den kan handla om. Jag tror att det har blivit så såklart i min roll att jag är väldigt nårbar, men först och främst använder jag den för att se vad som händer i världen.
Om man ser på fotbollen så har ju den liksom utvecklats just med mycket teknik, så kan man ju belysa spelsekvenser på ett helt annat sätt. Man kan rita upp det här, så här skedde det. Mm. Ja, men både med statistik men ju även med kameror och teknik så kan man ju göra. Vilket ju även klubbarna använder liksom, så att fotbollen har ju utvecklats på det sättet. Mm. Hur ser du på den trenden liksom, som går att man kan gå in ännu mer i detalj på något sätt och gnugga ett speciellt läge?
Men jag tycker att det är roligt. Jag menar, fotbollen utvecklas som du säger och allting går väldigt snabbt. Fotbollen går snabbare, spelarna blir mer tekniska, skjuter hårdare, allting, tränarna blir mer taktiskt skickliga, och om det finns instrument och verktyg för experter att liksom i detaljnivå gå in på det och visa för tittarna och alla som är intresserade, så ser det bara som positivt.
Vilken fotboll, om du liksom får drömma, vilken fotboll gillar du bäst? Är du liksom, nu håller du på Manchester United, är det två yttrar och kanske 4-4-2, eller är det Barcelona tiki-taka, eller vad drömmer du om för fotboll?
Men det tycker jag är charmen med fotbollen, att varenda lag och varenda tränare väljer sitt sätt att tro på fotboll, och jag tror att jag smittas väldigt mycket och har stor respekt för tränare som vågar tro och som vågar liksom köra sin melodi. Den bästa tränaren jag har haft är Stellan Karlsson som jag hade i Piteå, och jag tycker att det var inte alls min typ av fotboll liksom, när jag var liten, med mycket teknik, mycket passningar, och vi tävlade om vem som kunde kicka mest och vem som kunde göra snyggast tricks på FIFA Street. Och Stellan Karlsson stod för en rak 4-4-2, väldigt defensiv, tryggt försvarsspel, omställningar. Och jag tyckte nog inte alltid att det var jätteroligt, men det är den absolut bästa tränare jag har haft, och jag har liksom en enorm respekt för honom. Så jag har respekt för den fotbollen man vågar tro på, oavsett om det är ett lågt 4-4-2 med omställningsspel eller ett Barcelona som är helt fantastiskt njutbar att se på, så kan jag likväl liksom fascineras av Atletico Madrid, hur de kan försvara sig till en vinst. Så allt man tror på är väldigt positivt till.
Ja, för att om man tittar lite i klipp och så ser man att du och Simon Tibbling, ni kände varandra tidigt, mycket tricks och liknande, uppträdde till och med i Södertälje om jag stod i en allsvensk match och så. Var kom den kärleken ifrån?
Oh, gud. Alltså jag tror jag var 5 år när jag började i 6 år, så jag skulle fylla 6 år. Och då hamnade jag lyckligtvis i en klass där alla älskade fotboll, i alla fall alla som jag umgicks med. Så det var en kille som heter Hampus som jag var jättebra kompis med som sa tidigt, men du är ju också bra på fotboll, ska du inte börja i vårt lag? Och jag sa till mamma där hemma på Hammarby, verkligen på fotboll, och hon hade ju sett att jag spelade varje rast. Och Och sen släppte hon med mig till fotbollsträningen och jag var så nervös att jag bara grinade hela vägen. Jag bara, nej mamma, jag vill inte längre, jag ångrat mig. Hon bara, nej men det är lugnt, du älskar ju fotboll. Och till slut fick hon in mig på den där träningen och sen den dagen hade hon problem för att jag grät varje gång jag skulle därifrån. Så jag tror att jag hamnade i en miljö där människor och barn framförallt älskade fotboll och jag fastnade tidigt i det. Och herregud, det var verkligen det enda jag höll på med.
Vad var det som gjorde att du och Simon Tibbling var också känd för att trixa och räkna och liknande. Vad var det som gjorde att ni fastnade för den delen av fotbollen också?
Jag tror kanske att vi spelade så mycket fotboll hela tiden. Och vi spelade 2 mål och det var ju absolut roligast. Men när man är själv hemma och bor på en tomt och har en stora syster som är betydligt äldre och mamma har köpt 2 fotbollsmål och pappa som ska stå på tomten, då är man ganska själv. Det är jag och min fotboll. Och förutom att liksom köra träningsmatcher mot mig själv där jag byggde upp Champions League-turneringar och VM-finaler där jag var 2 olika lag, så fanns det väldigt mycket tid att själv stå och kicka och trixa. Och det blir nog ganska naturligt om man har en boll vid sig hela tiden att man hittar olika liksom miljöer att spela fotboll i. Och eftersom jag var ganska mycket själv på den fotbollsplanen så var det nog ganska naturligt att jag lekte mycket fotboll också.
Hur vass är du på att trixa idag?
Jag är nog ganska bra fortfarande. Det där har liksom inte, det har inte fallit bort, det där glädjen av att bara spela för skojs skull. Så jag var nog ännu bättre när jag var 8 år, men jag tror inte man kan räkna bort mig nu heller.
Det är ju också lite fascinerande att du och Simon då, som ju också på något sätt fotbollen blev ett levebröd från det att en hobby eller någonting man älskar när man är liten till någonting man lever på. Hur ofta tänker du på att du på något sätt lever din dröm?
Ja, men det tänker jag nog på ganska ofta ändå. Alltså jag kan ganska ofta stanna upp och både pappa och mamma och min syster är väldigt noggranna med att liksom jag är den som är viktig och den personen jag är. Och hjälper mig ganska ofta att stanna upp när jag är ledsen eller förbannad efter att jag torskat någon match eller liksom tycker att jorden ska gå under för att jag har varit jättedålig och missnöjd. Så har de ofta varit ett bra verktyg i att så här, förstå hur få som kan leva på det man älskar. Så att jag tror ändå att jag uppskattar det ganska ofta. Sen ofta tutar man ju, kör ju bara. Och liksom, det har varit fotboll så jag var liten, i fotboll för alltid. Men det är ju verkligen att reflektera kring det. Så liksom få förunnat att få göra det. Så jag är jättetacksam.
Det var ett fint reportage i Offside om dig förra hösten. Om din pappa skriker in på plan och ber honom hålla käften. Är det likadant, han ville du skulle ta något om det var en inkast eller frispark. Är det likadant idag när du kommenterar att han hänger med och liksom har synpunkter?
Nej, det är inte det. Jag tror att min pappa har alltid liksom varit min...
Ja, han menar ju gott naturligtvis.
Men han har alltid varit väldigt engagerad, liksom oerhört engagerad. Och både mamma och pappa har kört mig till varenda fotbollsträning sedan jag var liten. Och alla har ju inte den lyxen, utan jag tror att det hjälper jättemycket att ha föräldrar som finns där och ställer upp. Men jag tror att det var någon gång när jag skrev på för Djurgården när jag var kanske 14 år. Och pappa fortfarande ringde sportchefen och hade sig. Och jag sa det någon gång att nu, det går inte längre. Jag, liksom, du får andas och älskar hur mycket du vill. Men ja, och jag tror att han är en smart person och att han förstår någonstans att för att flyga måste man nog träna på att flyga själv lite. Och så är han verkligen i mitt expertjobb. Han är bara så där, ja. Skitkul, var roligt, bra jobbat och väldigt peppande. Men jag tror han har nått den punkten där han förstår att jag vet mer om fotbollen än vad han gör. Och han kommer inte in där och geggar liksom.
Hur utvecklas man som expert? Bollar du med kollegor?
Vi pratar ju väldigt mycket fotboll. Det gör jag hemma också och med mina jobbarkompisar. Men först och främst tror jag att liksom är man fotbollsintresserad och ser så mycket fotboll som säkert du också gör, så tar man steg hela tiden. Och man blir ju bättre på det man gör. Och nördar man fotboll och tittar så mycket fotboll, då hittar man verktyg och utveckling som i alla andra yrken, tror jag.
Om några år kanske inte detta kommer vara en fråga, men nu blir det ju en fråga, jag menar, i och med att du är kvinna. Jag menar, Discovery gick ju ut med att det här är första kvinnliga partner, du kommenterar med Petra Svensson. Hur är det att vara, är det någonting du reflekterar över ens?
Nej, men jag tror att det är viktigt för mig och för andra att liksom, jag är här för att jag alltid har brunnit för fotboll och för att jag är väldigt seriös och försöker vara så bra som möjligt på mitt jobb. Och när, liksom, att skrika högst i jämställdhetsdebatter, det är ju svinjobbigt, och vilka debatter den handlar om. Så jag tror det viktigaste för mig är att unga, liksom, ungar som kollar på fotboll och som älskar fotboll och som vill jobba med fotboll ser att oavsett vem du är eller hur du ser ut så kan du jobba med det. Och det tror jag är viktigare än vad man än kan säga eller skriva i någon artikel. Att jag visar att jobbar du hårt och tycker att det är väldigt roligt och brinner för det så kan du nå hit. Och det kommer nog alltid vara det största avtrycket jag kan göra.
Var en sån som Hanna Marklund som jobbar i detta huset som jag har jobbat med, vad har hon betytt?
Jag tror att alla personer som sticker ut och som liksom bryter barriärer i karriärer och inom yrken betyder jättemycket för de som kommer efter.
Vilka reaktioner har du fått, om du ens har fått några reaktioner av den karaktären? Gällande ditt kön som
vi... Men det har inte handlat så mycket om kön, utan jag har fått väldigt mycket positiv feedback efter de här första sändningarna. Och det är, jag tror inte någon har skrivit, som jag har sett i varje fall, bara, vad bra expert du är för att vara tjej. Utan det har handlat om liksom positiv feedback gentemot mitt arbete, och det är väldigt befriande och skönt.
Det är skönt att vi går framåt.
Ja, verkligen.
Som samhälle. För jag menar, du har ju också varit tydlig under din karriär, både kring liksom, ja, hur Djurgården marknadsförde er, eller när du pratar om
man som kysste. Vi satt ju i Nyhetsmorgon.
Ja, precis. Absolut. Och ja, men du har ju varit tydlig liksom i MeToo och liknande. Mm. Var har du hittat modet till det?
Men jag tror att först och främst, som jag nämnde, så är det ju inget som är roligt. Alltså det är som allt som handlar om det man upplever som en orättvisa, att skrika högst och jobba, det är svintråkigt och det är asjobbigt. Och frågar du mig så vill jag hellre sitta och prata om fotboll eller kärlek eller livet i 5 timmar istället för att prata om jobbiga frågor. Men jag tror att jag hade en plattform och ett utrymme som vissa andra inte har, och då har jag nästan känt att jag måste. Även fast det är läskigt och jag har varit rädd flera gånger och tyckt att det är jobbigt, så har jag klump i magen inför många delar.
Varför har du varit rädd?
För att det är så jobbiga och tuffa frågor, och det finns så många andra som är mer lämpade än jag att uttrycka sig, har jag känt. Och det finns människor som är experter inom det området och liksom väldigt, väldigt påläst, och även fast jag försöker vara det så har jag ju liksom bjudits in till den plattformen jag har för att jag har varit duktig på att spela fotboll. Och det tror jag alltid är lite obehagligt, att inte prata om saker man känner att man kan. Om jag pratar om speluppbyggnad, då kan jag stå väldigt fast vid att så här är och det här tycker jag. Sen kan någon tycka något annat. Men när det handlar om jämställdhet och orättvisor, så då är det en form av ett obehag inom kroppen att behöva ta de kamperna och de samtalen. Det känner i varje fall jag.
Hur var reaktionen när du liksom tyckte att Djurgården då borde kunna marknadsföra damernas matcher bättre? Hur var reaktionen i Djurgården?
Jag vet inte. Jag vet faktiskt
Nej,
inte.
Nej, det var varför inga negativa reaktioner mot dig. Alltså
det är möjligt, men jag har inte följt dem.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Helin, en annan som lyfter fram den här bollen fram mot Skog. Får hon med sig bollen och gör hon. Och sätter dit en fin assist, fin passning från Irma Helin till Olivia Skog. Och det är 5-0.
Tekniskt nummer av Helin smittar in medan.
Irma Helins vackra chipassist i sann Laudrup-anda fram till Olivia Skogs 5-0-mål mot Iran hade nog föranlett ett lite högre tonläge hos Daniel Kristiansson och Malin Svedberg om sammanhanget och motståndet varit ett annat. Att den då 22-åriga Helins debutlandskamp skulle bli hennes enda var det få som trodde. Men faktum var att hennes skadeproblem började redan året innan och eskalerade under de tre säsonger som följde. Du överraskade ju lite när du la av. Hur mycket rycker det i benen nu när det är liksom allsvensk premiär runt hörnet?
Men det är ju tur att jag har fullt upp med att jobba stenhårt med allsvenskan och få den pulsen och de nerverna. För det är klart att det ska bli jättekul att följa damallsvenskan. Men jag får så mycket utlopp ändå för min energi och mitt fotbollsälskande. Och jag menar, jag och mina kompisar och jag och Mika och... Så vi spelar så mycket fotboll och rör oss så mycket att jag får utlopp för det. Och sen så var det var inte jättekul för mig att spela fotboll de sista åren. Utan det var mycket som var jobbigt. Och det var mer jobbigt än kul. Så jag vill inte vara där just nu. Utan jag vill vara exakt där jag är just nu.
Hur är knät?
Är det inget bra. Det är ont ofta när idrottar och rör mig, men som jag har sagt i någon tidigare intervju så är det inte särskilt jobbigt för mig längre att ha ont. Jag har bara accepterat att jag kommer ha lite ont. Men fysiskt så klarar jag den smärtan. Jag tycker inte att den är outhärdlig. Det var mer psykiskt att gå ut på plan och veta att jag kanske behöver kliva av om 25 minuter om det inte vill sig väl. Och det var det som höll mig sömlös, inte smärtan i sig egentligen.
Vad var det som var grunden till det här, denna skada liksom som... Mm. På något sätt sätta stopp när du är 25 år.
Ja, men det började redan när jag var i Piteå. Jag vet inte om det har med konstgräs att göra, men jag spelade på gräs hela mitt liv. Sen gick jag till Piteå. Där var konstgräs och även Linköping konstgräs. Och de tre åren var det som satte liksom starten. Sen vet jag inte om det är just det som ligger bakom, men jag har en viss aning om det. Så det började redan för... Ja, när var jag i Piteå, 2015. Det är ju 5 år sedan. Och där började jag få ont i knät. Sen så blev det bara värre och värre. Och vi liksom testade kortison, vi testade operera och liknande. Men det var broskbildningar i knät som inte gick bort. Och det blev inte bättre. Och jag rehabade så kopiösa mängder under alla de här åren. Och så egentligen var det nästan 5 år av smärta som till slut satte stopp.
Hur var det?
Men jag tror när jag var liten så drömde jag om att bli bäst i världen på att spela fotboll. Sen märkte jag ganska tidigt att det finns andra som kommer vara bättre än jag. Och jag kommer nog aldrig bli bäst i världen. Men jag har ändå alltid älskat att spela fotboll. Och varje träning, jag tror folk alltid har sagt det till mig. Om du kommer tröttna, för jag spelade typ med 15 lag när jag var liten. Och jag har alltid hört det, att du kommer tröttna på fotboll. Men det hände liksom aldrig, utan jag... Gick upp varje morgon och kände att idag är det skolan, men sen är det träning. Så det var att ta sig igenom skoldagen och sen springa till träningen. Och när jag började få ont de första 2 åren i Piteå gick det bra. Jag längtade fortfarande i fotbollen, men när det gick över den gränsen att jag kände att jag inte njöt av att spela längre, då var det inte kul. Så att sluta spela fotboll, jag känner verkligen ingen sorg över det, utan jag är jättestolt och tacksam över min karriär. Och jag är väldigt tillfreds med det beslutet faktiskt.
Du gjorde ju allsvensk debut som 15-åring när man började träna med Djurgården som 14-åring. När man kollar gamla klipp, jag menar, du är ju nästan 10 år på elitnivå. Kan det vara det som att
det känns som att det är vanligare på de sidan, både i fotboll och handboll, att man debuterar så himla tidigt. Att det, att man har gjort 10 år när man är 25. Ja, kan det vara det, som att man har slitit ut sig själv?
Liksom? Jag tror det. Och jag har tänkt ibland att skulle man gjort något annorlunda, skulle pappa som tog de största besluten åt mig när jag var liten, skulle han väntat. Men jag är så himla glad över att han inte gjorde det. För det, absolut, man skulle kunna debutera när man är 20 och sluta när man är 30 istället. Men jag har ju fått ut så mycket mer av min karriär. Liksom, jag har älskat fotboll hela mitt liv och jag var jätteung när jag debuterade. Fick uppleva så himla mycket och nu är jag så pass ung att jag tidigt kan börja med nästa steg i min karriär. Så jag tror absolut att det har att göra med att jag börjar så tidigt som gör att jag slutar i den här åldern. Men jag skulle aldrig göra något annorlunda i det.
När man läste på Djurgårdens hemsida då, när du slutade, så lät det mer som att du tog en paus på ett år. Hur ligger det till?
Nej, det har nog aldrig varit ett alternativ för mig att ta en paus. Utan jag kände tydligt, sen så väljer man ju själv vad man delar med sig av liksom medialt och så. Och det fanns väl någon förhoppning av att hålla en dörr öppen ifall jag känner om 6 månader att gud, jag måste spela fotboll nu, så finns den dörren. Men jag har nog känt i mig själv hela tiden att nu är jag klar och nu byter jag spår.
Hur mycket påverkade att det var en sån tuff sista säsong? Jag menar, ni var nästan nära att åka ut, klarade jag med, för att Göteborg vann i sista omgången. Hur mycket spelade det i roll?
Alltså så här, hade vi åkt ut så hade jag nog inte slutat. Jag tror inte jag hade kunnat leva med att min sista säsong blev att åka ur allsvenskan, eller damallsvenskan. Så jag är skitglad av många parametrar att Djurgården höll sig kvar. Absolut. Och då hade jag nog fortsatt och krigat mig igenom ett år för att göra allt för att gå upp igen. Men såklart, det är ju mycket roligare att vinna fotbollsmatcher än att förlora fotbollsmatcher. Och det är mycket roligare att känna att man presterar än att känna att man inte presterar. Så alla aspekter spelar in.
Hur jobbigt var det att balansera att det gick så dåligt för er samtidigt som herrarna rusade mot ett rätt otippat guld?
Nej, men det var inte jobbigt alls. Det var inte jobbigt. Jag vet inte, jag kan inte tala för andra, men för mig var det var jobbigt att vi höll på att åka ut, och det var det jag hade mitt fokus på.
Den typen av erfarenhet som då nästan åka ut, hur kan man ta med sig det i din nästa yrkeskarriär?
Men allt jag har upplevt som fotbollsspelare kan jag ta med mig i det jag gör nu. Och jag tror absolut att jag kan se signaler och tecken på fotbollsspelare som ligger i bottenstrid i herrallsvenskan, och känner igen mig själv och mina lagkamrater. Så alla erfarenheter jag har varit med om tror jag absolut att jag kan använda som verktyg i den här karriären.
Hur kom det sig att Djurgården blev en sån viktig klubb för dig?
Jag tror att alla som jobbar i den här branschen har en karriär bakom sig.
Absolut, det är ju inget sånt. Det har ju alla. Jag menar, gå igenom hela uppställningen på vilken tv-kanal som helst, så är det ju så. Eller på tidningar.
Ja. Och jag är jättestolt och liksom tacksam över det. För det har tagit mig dit jag är idag. Men jag tror att det viktigaste, för att bara förtydliga liksom den biten, så jag längtar ju efter att jobba med fotboll, och varje match handlar ju som sagt om, för mig, om att jag ska läsa just den matchen. Och hade jag låtit några känslor komma emellan, så skulle jag gå emot allt jag står för, där jag vill vara så professionell som möjligt och göra det absolut bästa jobbet jag kan göra, att läsa just den fotbollsmatchen.
Så är det ju med alla. Jag menar, Stefan Ishizak har ju sitt förflutna och Jon Persson har ju sitt förflutna. Alltså så. Det är ju inget, det var inte så jag menar, utan jag menar mer bara hur det kom sig att man fastnar för en klubb.
Jag tror det som väljs åt en när man är liten. Jag var ju 2 år när det valdes åt mig. Så på den vägen är det.
Du kunde inte gå emot det helt enkelt.
Nej.
Just om vi då vid sidan av herrarnas allsvenska, som ju dratt igång 2 veckor tidigare, så nu drar ju damerna igång. Vad är din förhoppning av att liksom man får se på i allsvenskan för dem?
Jag tror det blir jättekul att följa. Jag är lite pirrig i magen av att det ska dra igång nu, för det ska bli jättekul. Men jag tror att Rosengård blir jättetuffa i år. De har återigen en grymt bra trupp, men också fyllt på med en spelare som Mimmi Larsson, som jag tycker är, används hon på rätt sätt, är hon Sveriges bästa forward. Det är inte jättevackert eller elegant egentligen någonting hon gör, men den speeden och det liksom sinnet för mål, det tycker jag att hon är unik med. Så Rosengård blir grymt farliga. Men också Göteborg och Pauline Hammarlund, som även där en forward som jag tycker är absolut en av Sveriges bästa. Nu har hon lite problem med, haft det med skador och så, men när hon är som bäst så är hon helt otrolig. Jag var ju med henne i Piteå och liksom ingen kunde göra något för att stoppa henne från att göra mål på träningar. Och med Filippa Angeldal också. Men tappar Elin Rubensson, så jättetufft avbryck där. Men jag tror Rosengård blir svårast. Sen jättekul att se alla talanger. Hanna Bennison såklart, som var så bra förra året. Och också Evelina Duljan i Kristianstad. Så det finns lite spännande namn.
Ser du några andra klubbar som kan utmana de här två topplagen?
Nej, jag gör inte det. Och jag tror inte Göteborg kommer utmana Rosengård heller.
Ändå fick ju Göteborg, slog ju Rosengård en träningsmatch
ja,
nu.
Ja, jag vet. Och det talar emot. Jag har också tippat att Göteborg ska utmana Rosengård. Men i slutet av dagen så tror jag att det här täta spelschemat, så tror jag att Rosengård kommer ha den trupp och den spets som krävs. Även om Göteborg är såklart jätteutmanare. Men jag tror bestämt att Rosengård vinner guldet.
Och hur går det för din förra klubb, om vi börjar med Linköping? Du har ju spelat för ett gäng. Jag menar, de har ju Nilla Fischer och så.
Jag tycker inte Linköping har sett bra ut de senaste säsongerna. Jag har svårt att liksom se, i de föregående år i alla fall, jag har svårt att se exakt hur man vill spela. Jag är säker på att det finns en idé där bakom, men jag tror att spelarna har haft svårt att rätta sig i det ledet, eller det är i alla fall min analys av, och jag har inte varit imponerad. Nu kanske man förhoppningsvis får upp det i år, men jag som sagt inte tyckte att det är särskilt bra de senaste åren. Piteå tror jag alltid på. Stellan Karlsson.
Även de vann ju för ett par år sedan, men hade väl en liten mellansäsong senast.
Ja. Risk för det i år igen. Jag litar som sagt fullt ut på Stellan Karlsson, men han, i hans spelsystem är han ganska mån, eller det är ju alla spelare men, eller tränare, men absolut Stellan Karlsson är i behov av anfallare som är mål. Det handlar jättemycket om att ställa om, och då måste de här två forwardsen ha superöga för mål, annars så har de inte kreativiteten riktigt som krävs. Fasta situationer måste de vara bra på också, så får de till det tror jag att de blir farliga. Och sen,
och vad tror du om Djurgården, som ju knappt hängde kvar senast?
Jag tror att man får det tufft. Det vore ju kul om det kunde vända, såklart. Jag vet att det är spelare där som liksom kommer göra allt för det, och det är superproffs allihopa. Men jag tror att truppen är lite för svag, men vi får se.
Varför tror du att Stockholmsregionen, jag menar Hammarby lyckades inte ta sig upp, AIK lika så också när en division ner, och Djurgården har det så. Varför har klubbarna i Stockholmsregionen svårt på de sidan, när vi ser på här sidan är det ju nästan tvärtom?
Alltså jag har ju aldrig varit i varken Hammarby eller AIK, så det är svårt att analysera dem för mig. Men den skillnad jag kan känna i Piteå och Linköping, och jag vet också i Rosengård till exempel, att de organisationerna är byggda från grunden att deras damlag ska vinna och prestera. Jag har inte upplevt det i Stockholm, att vi bygger den här föreningen för att damlaget ska prestera, utan det finns ett annat fokus. Och jag tror att i Piteå, i Linköping, i Rosengård, så den föreningen handlar om att deras damlag ska vinna fotbollsmatcher. Och där ligger det högsta fokuset, och det känner jag. Det har jag känt i Linköping och Piteå, att där brinner hela stan för att Piteå ska vinna fotbollsmatcher. Och det är liksom fullsatt på den arenan. Och i Linköping har det varit så där de senaste åren. Men när jag var i Linköping, då var det ju, ja, men vilken trupp man hade och vilken tränare året innan jag kom. Så det, i slutet av dagen så kan det låta som en skröna det här med vinnarkultur, men jag tycker inte att det är det. Utan det finns en kultur i de mindre städerna att där är det viktigt att deras damlag vinner fotbollsmatcher.
Om vi ser i Sverige nu så börjar ju Malmö FF, de lägger till verksamhet för damer, samma med IFK Göteborg, Örebro, SK, Elfsborg. Det händer på många sätt. Hur ser du på den vägen framåt?
Men bara positivt. Det kan jämföras lite med att när jag får frågan om vad tycker du om att klubbar ute i Europa tar steg och blir bättre än de i Sverige. Och det tycker jag bara är jättebra. För när jag var liten så drömde jag om att spela i Sverige, medan mina killkompisar drömde om att spela i större ligor. Och det tror jag bara är positivt. Jag tror att all fotboll utvecklas av att städer och länder liksom tar steg. Och det är samma med de klubbar i Sverige. Visst att de är lite två på bollen, men fan, bättre sent än aldrig.
Just det här att det börjar dyka upp fler förebilder. Det fanns kanske inte lika mycket på damsidan förr, men mer finns idag. Jag menar, jag vet många av spelarna pratade om VM 2019 förra året när det blev brons, så att det på något sätt, ja, killar kunde se upp till dem och tjejer fick idoler. Att det förändras, vad betyder det?
Alltså, så mycket. Jag får ju den bilden av att ha spelat i damallsvenskan och sett landslaget. Och det som du säger, när jag var liten så var det Marta och sen Mia Hamm när man var riktigt liten. Men annars så var det väldigt smalt, Victoria Svensson. Det fanns ju några stycken, men nu är ju... Jag blev alltid så irriterad också när så här, tjejer fick frågan, vem är din idol? Och så svarar man en kille. Jag hatade det.
Alltså, ja, men du sa ju Messi, ja, jag vet, är världens bästa fotbollsspelare.
Men det är skillnad, Messi är ju världens bästa fotbollsspelare. Marta kommer aldrig bli lika bra. Fast hon, men jag var liten var min idol ändå. Och det är naturligt att svara en här spelare. Men jag tror att man också som tjej behöver se över så här, hur skapar vi idoler? Då måste vi börja ha idoler som är tjejer. Och jag har ju, liksom, det kunde jag aldrig tro, men jag har ju ungar som skriver till mig och bara, du är jättebra i studion, små tjejer liksom. Och jag vet inte om det var så vanligt förr att de bara, jag vill också bli expert i studion, och att det är små tjejer som gör så.
Nej, det måste ju naturligtvis vara så att de som går före öppnar vägen och visar att det är möjligt.
Ja, verkligen. Så ja, jättepositivt och kul såklart.
Men om man ser då till, jag menar, Manchester United som inte hade ett omlag när du växte upp men som har nu, kan du känna liksom att jag kom lite för sent för att det är en satsning som sker nu runt om i Europa?
Ja, alltså all tid har ju sin skärm någonstans, och skärmen när jag var liten var att vi var pojkar och flickor som spelade ihop, och det var inte så, jag menar, jag har spelat i killag hela min uppväxt och det har inte varit något konstigt för mig, utan det har varit väldigt naturligt. Men självklart så hade det ju varit jättekul om det fanns 20 stycken Irma som sprang omkring och ville spela fotboll också. Och det hade det gjort om det fanns damlag i Manchester United när jag var liten. För då hade det varit mycket mer naturligt att fler tjejer spelade fotboll. Och att det inte bara var den som var så kallad pojkflicka när man var liten spelet. Då hade det varit naturligt att alla gjorde det. Så ja, jag välkomnar ju verkligen den här utvecklingen. Och kan avundas små kidsen idag som har så många att se upp till.
Och om man säger till att just gå ut i Europa och spela, hur... När man läser intervjuer så sa du, öppnade du, gläntade du ändå. Hur nära var det att du tog klivet ut?
Ja, men det var nära många år. Sista 4-5 åren så var det nog nära.
Vad har du funderat på då?
Det fanns intresse från Tyskland, England och delar. Men jag kände nog aldrig att jag var... Jag tror inte jag tyckte att jag hade varit tillräckligt bra i damallsvenskan för att ta det steget. För mig har det nog alltid varit viktigt att jag känner att jag är klar med någonting innan jag tar nästa steg. Och jag kände mig aldrig klar med damallsvenskan. Jag kände mig fortfarande inte riktigt... jag tror att jag hade kunnat liksom, med andra steg och med någon annan form av liksom, psykologisk styrka hade jag kunnat ta större steg i damallsvenskan. Och jag tror att jag inte hade varit ärlig mot mig själv om jag gav mig iväg när jag inte kände mig redo.
Så genom Djurgården går till Piteå, som ju är ändå en rätt kraftig flytt. Hur var det att liksom lämna Stockholm och flytta upp till långt norrut där det förvisso kretsade mycket kring fotboll?
Ja, det handlade ju... Alltså gör man den flytten, då är det ju tydligt att man byter för att spela fotboll. För innan jag kom till Piteå så hade jag ingen aning om hur underbart det var att bo där. Utan jag kom liksom till Piteå och de sa klär dig varmt, och jag gick ut i tights till gymmet, det var minus 30. Alltså jag trodde att jag skulle dö, det var så kallt. Men väl framme i Piteå så märkte jag bara, herregud vilken stad. Och du vet, folket var så underbara, det var så mycket värme och alltså det var så mycket supporters och stöd, och man gick från att vara helt anonym i Stockholm till att plötsligt liksom vara kompis med alla, för att alla hade koll på en och stöttade den. Och det var två helt fantastiska år faktiskt, och jag är så jävla glad att jag gjorde den lilla trippen bort från Stockholm.
Hur utvecklade det dig som spelare?
Jättemycket som spelare, som människa jättemycket, men som spelare så jag tror att jag fick det har jag använt mycket i min fotbollsutbildning som expert, att jag hade en tränare som var supernoggrann, och det pratade så mycket, det har jag gjort i ungdomslandslag jag varit i också, men så mycket om spel, alltså spelidéer och liksom hur man försvarar, hur man vinner fotbollsmatcher, och jag har lärt mig otroligt mycket som fotbollsspelare och breddat min vision om att jag tror att jag var ganska bestämd i att man skulle spela bollen 150 passningar till mål och liksom göra 1000 överstegsfinter för att det skulle vara ett attraktivt spel, men jag breddade mitt spektra, eller vad man säger, när jag var uppe i Piteå.
Har du alltid varit intresserad? För när man stöter på idrottare som inte alls är intresserade av sin idrott, så att säga, de utövar den. Har du alltid varit intresserad av att följa och utveckla och tänka spelsystem och liknande?
Alltså när jag var ett barn så handlade det mer om att det var roligt att kolla på fotboll. Jag satt jag aldrig tänkte på liksom överlapp eller understöd eller något sånt. Men det blev ganska naturligt för mig när jag började att komma upp i den nivån att jag blev uttagen till ungdomslag eller ungdomslandslag. För där jag tycker att man lär sig väldigt mycket när det kommer till det taktiska av att spela fotboll i Sverige. För det handlar ju så mycket om det kollektiva, ja, som alla vet som följer svensk fotboll. Det kollektiva är liksom A och O. Individuellt så ligger vi efter många andra länder, men kollektivt är vi starka. Och jag fick en tränare i Kalle Barling i ungdomslandslaget, och där märkte jag nog att ja, jag vet att jag liksom min spetsegenskap när jag var liten var min speluppfattning, men där lärde jag mig att ordentligt analysera, och hade jag inte liksom, hade inte han varit så positiv till att jag skulle fortsätta utveckla det, tror jag inte att jag hade varit här idag, utan jag fick verktyg och jag fick en känsla av att jag var bra på det. Och jag tror det är det som behövs många gånger, att man vågar tro på att jag är duktig på någonting, och då blir det väldigt kul. Och han hjälpte mig mycket i det, utan att egentligen veta det, tror jag. Men han fick mig inte bara spela fotboll utan att tänka fotboll också.
Är mittfältare de bästa experterna?
Ja, det är de, va? Jag tror det. Ja, men generellt, jag menar, ja, för mittfältare har oftast bäst speluppfattning. Det finns ju liksom forwards med briljant speluppfattning och innebackar. Men har du inte bra speluppfattning som mittfältare, då kommer du nog behöva byta position.
Du lämnar ju Piteå och går till Linköping, vinner ju ett SM-guld, men det är ju då knät börjar komma. Hur var det att ändå få vara med och vinna SM-guld men samtidigt inte vara med hela vägen?
Ja, pappa beskrev det ganska bra efter. Han sa det att det här är ett pris för trogen tjänst. Och det känns lite så, att det var absolut inte mitt bästa fotbollsår, men jag hade ju gjort väldigt mycket bra för att bli värvad till en klubb som Linköping som jagade guld. Så jag menar, när jag är gammal och berättar om mina barn och min fotbollskarriär, då kommer ju det tydligaste av en lyckad karriär vara att jag kan visa att jag vunnit ett SM-guld. Och det är nog det jag tar med mig därifrån, för det var ett tufft år.
Du gick ju den långa vägen också med många ungdomslandslag, och till slut fick du debutera en väldigt speciell match, jag var faktiskt där också, Iran. Hur var det för det första att nå A-landslaget till slut?
Ja, jag var ju inte supergammal när jag debuterade. Vet du vilket år det var?
Det är väl 2016, kan
ja,
det
vara. Vad fan var jag då? 21, 22?
Ja, det kan inte jag, det kan du veta.
Ja, jag var, 22 tror jag hade fyllt, eller så var jag 21. Så jag var ju fortfarande ganska, ganska ung då. Jag tror att jag trodde någonstans att därifrån skulle det blomma och jag skulle ta nästa steg i min landslagskarriär, och det blev ju aldrig så. Men jag minns ändå att jag stod där inför matchen och när vi sjöng nationalsången, och då kände jag mig så, alltså så sjukt bra. Jag blir nästan berörd nu när jag pratar om det, att det, liksom det här, vad som än händer nu så kan ingen ta ifrån mig det här, utan liksom hit har jag nått, och det har jag gjort tack vare att jag jobbat jävligt hårt.
Hur känner du att det inte blev mer, så att säga? Att du, var det skadorna som satte stopp?
Ja, men alltså, skadorna hade ju absolut med det att göra, men också så har man, jag menar, det är oerhörd konkurrens i Sverige, och vill man ha två centrala mittfältare som har några form av liksom egenskaper, och jag tror inte riktigt jag passade in i den mallen av fotbollsspel, och jag har all respekt för det. Det har ju gått väldigt bra för vårt damlandslag, och det är jätteduktiga spelare som blir uttagna istället, så konkurrenssituation som gjorde det, tror jag.
Vad var intrycket av att möta Iran, som ju var politiskt laddat, matchen blev flyttad, men det var ju viktigt att man fick till ett utbyte på damsidan, och det var väl egentligen ett juniorlag, men ändå det var ju rörande scener, för man märkte hur viktigt det var för dem också, för de exiliranier som var på läktaren.
Ja, men det var ju jättestort, det största, för jag vet inte hur mycket det har lett till egentligen så här i efterhand, då kändes det väldigt stort. Men jag har ju inte sett så mycket iransk fotboll efter det. Men det var otroligt att se så många på läktaren som hejade på Iran. Så det var det finaste med det, tycker jag.
Men det har väl rätt. Det har inte lett till så mycket mer utbyte.
Nej,
helt enkelt. Kände du att på något sätt ni blev en del av ett spel som var där?
Ja, det kände jag.
Var det något ni pratade om under den tiden?
Alltså jag pratade med dem i Iran efter vi käkade middag tillsammans, och då märkte jag att allt inte stod helt rätt till där. Det kändes inte genuint så, utan det kändes lite som det var spel för galleriet, om jag ska vara ärlig.
Att de hade helt enkelt skickat hit några som skulle hålla sig till rätt linje enligt regimen.
Exakt. Så upplevde jag det. Jag kan ha helt fel, men det kändes inte. När vi pratade om vissa saker så kände jag att jag tror nog att du har tvingats ljuga i det här samtalet.
Men det blev en A-landskamp för dig, va?
Det blev det.
Stort tack för att du ställde upp.
Tack snälla för att jag fick komma.
Podden är som vanligt producerad av Olle Jönell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och som vanligt vill vi ha era synpunkter, tankar, idéer och önskemål. Maila mig olof.lund@tv4.se eller skriv till mig på Instagram eller Twitter. Och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.